Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan och just nu även om EM. Med mig Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med frisörer. It's time to get rebel! För dem kan man inte vara utan, Disco. Jag vet inte om du har hört det.
Jag kom exakt att tänka på Percy Tårar, Loa Falkman. Vem i helvete har släpat in tre frisörpsykopater på mitt Det är ju när jag såg att Henrik Schyffert la och även upp den bilden från vår artikel om de här tre frisörerna. Så var det tre frisörer, då var det ju de här tre frisörerna som kom in i Percy Tårar som Henrik Schyffert la upp. Och det var något band de drev med där, va, tror jag.
Det är ju...
Jag har inte exakt, det är Niklas Ljungstedt eller någonting, skrev han. Jag vet inte
Okay. Vad
har jag med att göra. Men det var något band i alla fall.
Ja, den referensen tror jag flyger över huvudet på mig. Men däremot, Loa Falkman och den sketchen flyger inte huvudet på en. Men det var ju lite sketchartat nästan när de skulle förklara det där, tyckte jag.
Verkligen.
Igår. Man trodde knappt sina öron att det var liksom...
Ja, men vi kan köra bakgrunden. Var ju så här att det var väl började med att Johan Kücükaslan skrev på Twitter att Marcus Berg hade sagt till honom att det var en landslagsspelare i laget som var frisör.
Precis.
Som agerade frisör. Och då antar jag att fotbollskanalen ringde och kollade där, och då berättade Jakob Kakembo, och presschefen, att nej, de hade inte, det var ingen spelare, utan de hade tagit in tre frisörer som de hade covid snabbtestat. De körde med visir och de körde utomhus, och så klippte de då de utomhus för att det skulle vara så säkert som möjligt. Och sen så skrev fotbollskanalen om det här och liksom gjorde en grej på att de tog in tre frisörer i bubblan då. Och Robin Quaisons svar kan vi ju lyssna på här lite kort, vad han säger, hur viktigt det är att ta in frisörer och ha bra frilla när man spelar fotboll.
En fråga till er bägge, hur viktigt är det att vara snygg när man spelar match? Ni tog in lite barberare här innan Slovakien-matchen.
Jätteviktigt. Det ger en bra självkänsla att ha fixat hår. Och så, och då spelar man bättre fotboll. Utan frisörer så kryssar vi, med frisörer så vann vi.
Ja, precis. Det var ju det som var lite farsartat här. Att det var så viktigt och så mycket bättre Breva med bra frisyr.
Man har olika prioriteringar. Jag tänker mest på de här reservbubblanspelarna där det blev liksom... Det var, landslaget bad om ursäkt för att Victor Nilsson Lindelöf och Viktor Claesson hade hälsat på Isak Kristelin från 5 meters avstånd. Han körde förbi en golfbil. Men här var det andra saker som gällde, eller andra saker som var viktiga i det här avseendet då. Nej, man upphör inte att förvånas lite grann över hur lätt det glids över gränser och hur liksom saker och ting tolkas på olika sätt. Men ja,
man har... Bäst var ju ändå Micke Lustig. Det var inga lallare från gatan.
Nej.
Utan det var ju riktiga frisörer.
Riktiga.
Vi antar väl att om man snabbtestar dem och kör ute med visir.
Ja, jag tycker inte det är sån jätterisk. Och jag tycker inte man,
nej,
man
inte bara, jag
tror det är inte att moraliseras över själva grejen,
nej,
som är, det är mest det här, att mest det här att det skiftar så snabbt från vad som är, från den här otroliga försiktigheten till någonting helt annat, att det, ja. Men det är de, som Robin Quaison sa, de vann ju faktiskt när de hade klippt sig nu, så det var ju bra.
De kryssade utan frisörerna
mot Slovakien och ja, du var ju där och såg den matchen i Sankt Petersburg. Jag stod över och var kvar i Sverige. Du, Anel Avdic och Filip Gadd från Expressen var på plats i Ryssland. Alltså det var väl sådär att det var väl den sista halvtimmen färgade mångas bild av den, tror jag, och även landslagets bild av den. Därför att den första timmen var inte så jävla rolig den här gången heller.
De, nej, den var ju bedrövlig.
Hade jättesvårt.
Men sen så, ja, i andra tycker de gör det jättebra. De får ju såklart utdelning efter de borde haft mål där, när Ludvig Augustin Lustig slår ett jättefint inlägg och Ludvig Augustinsson nickar på mål, men en jätteräddning av slovakiska målvakten Dubravka. Och sen är väl, alltså det var ju som, jag tror vi satt där på läktaren och sa liksom i typ 55 minuten att ja, men Slovakien kommer ju inte göra mål, det blir ju oavgjort eller Sverige vinner. Mm. Och sen så kommer ju, gör ju Janne ett bra byte där och får effekt på bytet när Kvajsson kommer in och fixar straffen och Emil Forsberg sätter den. Så att ett rättvist resultat och de kunde ha vunnit med lite mer. Men det är väl just de här matchplanerna i början som man är lite ifrågasatt, man är ifrågasatt i Jan Andersson. Det var ju matchplanen mot Spanien satt ju inte jättebra i första halvlek, och matchplanen mot Slovakien satt ju inte heller jättebra. Framförallt var det väl från minut 30 eller 25 och framåt till andra, första halvlek var slut, som var ganska dålig från svensk sida då.
Ja.
Men ja, jag vet inte.
Det som är märkligt med det här är ju att alltså det är svårt att säga vad som är matchplan och vad som är spelarnas utförande, och det är klart att motståndarna har någonting att säga till om också. Det är inte bara att Sverige bestämmer hur det ska se ut, men att man har sett dem göra matcher mot lag av den här kvaliteten tidigare och få till det mycket bättre, framförallt med bollen då, är ju den sammanhängande grejen. Och det blir ju bättre i andra halvlek, och det ska de ju ha all cred för, att det här faktiskt skärper sig och ser riktigt bra ut, tycker jag, i stora stunder i andra halvlek. De vinner ju matchen av egen kraft, de driver den ju i mål, och framförallt då såklart inspirerad av Alexander Isak, som ju, ja, hans förändring av matchbilden gör ju ytor till Emil Forsberg, och Robin Quaison har en stor del i det där också, men det är flera spelare som växer i andra halvlek när ytorna uppstår på grund av Isak mycket. Så det ska man ge dem. Men det som är märkligt är lite grann det här att de, lite som i likhet med Spanien, att, och i ena stunden så medger de att det var inte så bra. Alltså att det var, Peter Wettergren satt på presskonferens här i Göteborg i lördags och sa att de var, ordagrant sa han, jättemissnöjda med spelet med boll mot Spanien. Och det går ju stick i stäv med vad Janne har sagt på nästan varenda presskonferensen dess, och med vad spelarna säger också i ena stunden, att liksom de slår ifrån sig kritik, och Albin Ekdal anmärkte här på att det var journalister och krönikörer och andra tyckare som hade kritiserat insatsen mot Spanien, men sen sa i nästa mening att han höll med om mycket av kritiken, och sådär, att de verkar ha samma bild, så det verkar inte finnas så himla många olika åsikter om det här, men ändå är det viktigt att liksom att det är landslaget som får styra narrativet. Och jag vet inte, du tänkte säkert också på det där när Janne dagen efter matchen mot Spanien satte sig och började läsa upp statistik om Spaniens hemmafas, att de hade 37-3 i målskillnad och de hade 13 raka matcher. Han hade liksom gått hem och läst på för att försvara hela situationen på något sätt då. Det är som att den här diskussionen om vägen till resultaten, den är inte helt enkel för dem. De har lite problem med att andra människor lägger sig i den på det sättet liksom.
Ja, och sen när man pratar med dem hemifrån också, så är det så här att det är ju faktiskt inte bara resultaten som räknas. Jag snackar med lite kompisar hemifrån nu och lite fotbollsmänniskor och sådär. De menar på att fan, jag tappar intresse nu för landslaget, de spelar så jäkla dåligt, det är så tråkigt liksom. Mm. Så det är inte bara vi journalister. Men sen är det väl så att jag tror att Sverige och Jan Andersson lider av att det har gått så bra för dem, va? Mm. Så att det här VM i Ryssland och att man kom till Nations League, och att man kom nu till EM, det lider de av, för nu tror de att man ska spela tiki-taka-fotboll och sådär.
Ja. Men det är det som ingen tror. Alltså det är det där som är. Det argumentet vill ju de framhärda med här. Peter Wettergren sa ju också det nu, att vi ska bjuda, att man tror att man ska bjuda upp till dans. Det var inte det någon efterfrågade.
Ja, men inte kanske krönikörer, men det är där man får lite känsla när man snackar med folk hemifrån, att de spelar så jäkla tråkigt. Framförallt mot Slovakien, att de skulle spela bättre då. Mm. Men sen, jag tycker Lustig ändå inne på, jag tyckte han sa det ganska smart där, för därför måste man tänka på. De försökte ju spela det bra mot Frankrike, Kroatien, Frankrike och några topplag till i Nations League, och då åkte de ju på rejäla smällar, framförallt mot Spanien också, när de förlorade med 3-0. Så att de fick nog en näsbränna där, och att man måste köra lite
jag tror alla vill se en balans i det här. Men det som den stora utmaningen handlar inte så mycket om vad folk på hemmaplan vill ha, tror jag, utan jag tycker den stora utmaningen för Jan Andersson kanske är att vad är det bästa Sverige? Och då kan man, det är väl frågan är väl, är det bästa Sverige det som spelar så här avväpnat som de gjorde mot Spanien, eller så försiktigt som de faktiskt gjorde under en timme mot Slovakien? Eller har han nu spelartyper som gör att han kan ta ett litet steg i någon annan riktning? Alltså att du kan ha lite, några procent risk till, alltså att du kan framförallt i spelet med boll då. Och den frågan tror inte jag kommer försvinna, för att jag, liksom, om du tittar på spelarna som är på väg in i landslaget just nu och som står på dörren och som står vid dörrkarmen och som snart kommer komma ännu fler underifrån, så är det ju spelare med andra egenskaper än vad svensk fotboll har haft traditionellt sett, mer tekniskt begåvade och så vidare. Jag tror att för att han ska ha deras förtroende och för att det ska hänga ihop liksom, helhetsmässigt, så de kommer nog inte acceptera att bli reducerade till att de bara ska vara kroppar i vägen när Vagnego möter ett storlag, utan de tycker sig nog vara bra på andra saker också. Så att jag tror ju liksom att den här diskussionen är inte, det var inte bara Spanienmatchen kanske, utan den kommer kanske komma på samma sätt som den till slut kom för Lars Lagerbäck också. Att är vi inte kapabla till mer? Och då måste han vara sjukt tydlig och stark i sitt ledarskap. För det är en stor och jobbig diskussion som uppstår i alla fotbollsländer mellanåt, liksom de här ideologiska inriktningarna. Där han ju hittills har haft så otroligt starkt stöd för den här svenska landslagsgrundlagen om att det här är, vi är förnuftiga, det är så här vi gör. Vi är medvetna om våra begränsningar och det tar oss framåt. Nu kanske den måste utmanas, eller kommer att utmanas lite grann här i någon riktning så småningom. Men det är inte aktuellt för det här mästerskapet. Och jag tog ju fasta på det här i en text i dagarna, att Janne har ju tangerat Lagerbäcks mästerskapsfacit nu. Han har ju lika många segrar i mästerskap, 4 stycken. Och det var ju vad Lagerbäck tog på 18 mästerskapsmatcher. Janne har gjort det på 7. Och tittar man på hans facit generellt här, så är det ju liksom, det är otroligt bra. Det är 32 segrar på 62 landskamper. Han har förlorat 12 gånger. 10 av dem har kommit då mot Frankrike, Spanien, England, Holland, Kroatien, Italien, Tyskland, tror jag, Portugal. Och de andra två plumparna egentligen då, den här Nations League-matchen mot Turkiet och borta mot Bulgarien. Så för att ge liksom en nyanserad bild av allt det här, den här diskussionen om liksom metoden, spelsättet som leder till resultaten, den är ju liksom mot bakgrund av ett högsta betyg till en förbundskapten egentligen. Det är ju inte en kritik av honom eller ifrågasättande av hans kompetens. Nej. Utan det är mer det här, det är nyttigt att ha diskussioner om spelsätt, det ska ju utveckla saker. Och då, det är väl där jag tycker att deras reaktion är lite för defensiv, utan du kanske borde vara mer intresserat eller mer resonerande än vad det är försvarande av saker och ting.
Ja, precis. Men det ska bli intressant här nu mot Polen då. Nu blir det ju lite rysare här. Vi, alltså för en personlig del så hoppas vi såklart att de vinner gruppen. För då blir det Glasgow på tisdag, va?
Ja.
Och då får man lite bättre koll på grejerna när det är längre till matcherna. Det som mardrömmen hade ju varit, eller mardrömmen, men det sämsta hade ju varit att de möter... att de kommer trea, får möta ett topplag på söndag i Budapest eller Sevilla.
Ja.
Lång resa, kort match, kort till nästa match från gruppspel och sådär, så att men jag tror ju fortfarande på Köpenhamn, att de kommer tvåa och får möta Tjeckien eller Kroatien. Det är ju mitt tips. Det är ju inte det mest vågade tipset, men jag tror de tar en poäng mot Polen.
Jag kan tänka mig att, ja, alltså, jag har svårt att se att de förlorar, måste jag säga. Just för att de i regel inte förlorar matcher mot landslag som Polen.
Men det som är farligt med Polen nu, det är att de är på nytt födda. De trodde väl i princip att de var ute efter första matchen och skulle möta Spanien. Nu fick de en poäng. Jag såg efter slutsignal så samlade Lewandowski dem i en ring, och de verkar svintaggade liksom. Så de har ju fått en biljett in i det här igen. Så att de lär ju vara supertaggade.
Men jag håller med dig om det. Alltså, om man tittar på Polen, att det är klart att de kommer i ett bättre skick nu. Men kan du föreställa dig en bättre motståndare för det här landslaget? Sverige måste inte vinna. Utan Polen måste vinna. Och ett landslag som, vars förbundskapten har pratat stort och mycket om hur Polen ska vara bra med bollen och vara aggressiva och kliva fram, ja, välkomna, säger jag då. Alltså, kom och spela mot Sverige och med desperation att behöva vinna matchen. Om Sverige har tålamod här och stryper Polens anfallsspel, så kommer det uppstå såna sjuka ytor när Polen måste fram i andra halvlek, att jag kan tänka mig att det tippar åt Sveriges håll av det skälet. Att Sverige kan reda ut, för Polen är inte Spanien. Regel har ju det här landslaget haft väldigt lätt för länder som ska komma med ett eget spel, men inte har spelarna som klarar av att få något så mycket utdelning av det. Ta Schweiz till exempel. De hade ju ganska mycket boll mot Sverige också, men Sverige liksom bara kväver ju matchen. Den bara liksom försvinner. Det är som att Schweiz bara kör in i kvicksand typ, och så plötsligt så är det ett omställningsläge och så är det mål. Jag håller det som sannolikt att Sverige klarar av att grusa den här matchen också och sen straffa dem. Att jag tycker det är ett ganska bra läge för Sverige egentligen mot ett landslag som inte håller all samma kvalitet men har samma ambitioner i spelet lite grann.
Ja, nej, men det ska bli en jätteintressant match. Och ja, det är som du säger, jag har lite dålig feeling här mot Polen, men jag hoppas de tar en poäng.
Ja, men minst en poäng tror jag man kan räkna med nästan. Då blir det ju 1-2, ja. Och sen är det ju liksom ett myller att räkna ut då vad det innebär i termer av motståndare, för det beror ju på vad som händer i alla andra grupper också.
Ja, det finns ju. Men de kan ju, alltså det är 99,95% chans att de går till åttondelsfinal i alla fall. Så att det, den är ju
vidare går de, får vi säga. Men
precis, det
gör de. Har vi några spelare från Slovakien-matchen som, för det är ju för första gången nu lite öppet i startelvan här. Mikael Lustig sa det på presskonferensen igår också.
Ja, men funderar ju på det här liksom, att ska man, Lustig har ju, samtidigt är det så här, den här matchen gäller ju jättemycket. Mm. Det är en jättestor skillnad på att komma 1 och 3. Så att jag tror väl inte att han vilar Lustig och tar in Emil Kraft. Det vore ju konstigt. Det är ju liksom att man ska spara honom till en åttondel. Det tror inte jag man vågar. Så att jag gissar att backlinjen blir likadan. Sen är det ju det här då, Quaison mot Berg. Kan det bli så? Är mycket möjligt. Där tror jag Janne brottas med. Jag tror Berg har kört slut på sig själv också ganska mycket. I de här två matcherna har sprungit extremt mycket. Och sen så är det väl då den stora grejen här med Kristoffer Olsson, som inte har haft så speciellt bra EM så här långt. Vad händer med honom? Tar man in Viktor Claesson och flyttar in Sebastian Larsson?
Det tror jag. Det tror jag kommer hända. Jag tror dock att det blir enda bytet.
Det tror jag också. Det blir enda bytet, eller Berg Quaison. Men då går Janne emot sig själv helt.
Jag tror inte han vilar Berg. Han vilar aldrig Berg. Alltså han tar inte av Berg. Nej. Han spelar med Berg.
Nej.
Utan jag tror...
Eller så blir det exakt samma elva.
Ja. Det hade varit fräscht att spela med Quaison och Isak i den här matchen, just för att Polen kommer klura fram så mycket. Och så kan du hota in bakom lite mer. Ja. Samtidigt så behöver du Berg som uppspelspunkt kanske. Jag vet inte.
Ja, och samtidigt så behöver du, om liksom det står 0, så är det perfekt att ha dem med Quaison och Viktor Claesson och byta in i andra halvlek också. Så att det är skitsvårt. Men det är de då som det hänger på, om det inte blir någon skador. Men det är väl de enda.
Ja, precis. Men, nu satt ju Peter Wettergård, och det är klart han måste göra det. Men han fick ju också frågor om Kristoffer Olsson då. För om vi ska plocka ut enskilda insatser från matchen mot Slovakien, så var det ju flera positiva spelare, positiva, vad ska man kalla det för, formkurvor i den där. Vi har ju nämnt Isak och Quaison och Forsberg som tre som stod ut i andra halvlek. Försvarsmässigt var det ju jättebra matcher av Lindelöf och Danielsson igen. Efter en skakig inledning kanske, där de såg lite nervösa ut. Men en spelare som hade svårt att komma igång och kom in fel i matchen var ju Kristoffer Olsson. Han var lite samma sak som mot Jorgen i mars där, att han försöker tackla sig in i matchen på något sätt. Och det blir det inte hans spel riktigt. Han kom sent in i dueller och han drog på sig en varning ganska tidigt och han lyckades inte involvera sig så jättemycket med bollen, och så byttes han ut till slut, och det var en känsla av att det var kanske en svag landskamp för mycket för att han ska vara helt trygg i sin startplats framöver här. Det är synd, för vi vet ju att han kan mycket bättre. Han har ju varit jättebra i landslaget under jättelång tid, men han ser inte ut att vara i form riktigt, och där tänker man ju då att vill han lösa sin Claesson-Larsson-ekvation där ute, så är det ju det som du nämnde där, flytta in Sebastian Larsson bredvid Albin Ekdal, och i en match där de kanske i första hand ska ägna sig åt att skydda backlinjen och sätta igång omställningar, då, ja, det är liksom klart Olsson löser press, men du får mycket arbete och stänga ytor för Polen av Larsson på centralt mittfält också. Wow. Så jag håller det som sannolikt att det blir så här, att Sebastian Larsson faktiskt kliver in mot Polen.
Oh. Och ja, det blir spännande.
Det var ett byte som du blev så taggad av så att du gäspade.
Ja, man är trött här efter man har jobbat hårt där nere.
Så är det.
Men vi åker ju tillbaka till Sankt Petersburg då på tisdag imorgon. Och ja, det var väl en rätt väntad upplevelse där när vi kom till Sankt Petersburg. Vi gick förresten förbi hotellet där vi bodde på Sankt Petersburg när Sverige spelade kvartsfinal mot Schweiz.
Just det.
Du vet det där som heter det omgjorda mentalsjukhuset.
Så är det.
Som var bakom en mur.
Där du hade en riktigt stressig episod, vill jag minnas.
Ja, men vi hade ju ett mycket bättre hotell nu, som tur är. Men jag hade ju en liten rysarresa till när jag skulle hämta min akkreditering samma dag som matchen, så tänkte jag nu ska jag ut i god tid, så jag åkte på morgon. Jag och Annel tog taxi, och ja, en ganska lång taxi, lång och dyr taxiresa, Och du vet, då är ju hela, alltså, det var ju avspärrat jättemycket när vi var där senast på VM. Att det var avspärrat 4 kilometer. Nu var det avspärrat ännu längre bort. Så taxin stannade typ 3 kilometer bort. Mm. Så fick vi gå. Och så när vi kom in bakom det här avspärrade området, då stod det liksom taxibilar där som kunde köra oss. De hade ju liksom gjort en affärsidé av det där. Så de hade ju liksom ställt sina taxibilar och så kunde man köra oss till arenan. Och vi liksom fattade ju inte det då, men vi sa nej och så fortsatte vi gå liksom 45 minuter. Och sen när vi kom fram så var det ju lite stressigt och det tog tid det här med akkrediteringen. Så när det stannade kvar, jag hade ingen dator med mig, så jag skulle åka tillbaka. Så då tog jag den där taxin, men då körde han bara till den här avspärrningen. Och det kostade också väldigt mycket pengar. Så fick jag ta lokalbussen och så tog jag lokalbussen till en T-banestation. Så tänkte jag, där kan jag ta en taxi. Ja, och så vinka in en taxi. Ja, tjena, jättebra liksom. Han kunde inte ett ord engelska, men jag visade mitt Courtyard Marriott som vi bodde på hotell då. Ja, och så går det typ, så tänker jag så här, fan vad skönt, äntligen hitta en taxi liksom, sitta och strula. Så bara går det typ 5 minuter. Då börjar han skrika på mig att jag måste hoppa av.
Jaha.
Jag bara, va? Ja, här är ditt hotell, säger han. Det här är ditt hotell. Nej, det här är inte mitt hotell. Du måste fortsätta åka, säger jag. Nej, så bara kasta han ut mig ur taxin och ska jag betala. Bara, nej, du behöver inte betala, bara du sticker härifrån. Så stackar han och så kör han.
Vad arg.
Man skitar. Och jag står där bara, vad händer? Så fick jag gå 20 minuter till och ta en ny taxi. Så att, ryssar, de är lite konstiga. Jag fattar inte.
Ja, pass, vakta din tunga nu, du ska tillbaka.
Han måste ha fått någon superdyr körning som jag skulle tjäna jättemycket pengar på. Eftersom han hade kört mig typ i 5 minuter och sen så kastade han ut mig. Och han
det kanske var betalt, någon från Aftonbladet som ringde. Vi vet ju att de har... De, gärna.
Exakt. Ja, herregud. Det var konstigt.
Ja, det är...
Men, det är speciellt i Ryssland. Det är mycket, vi har ju fått gjort den här PCR-test och det är, man testas ju när man åker härifrån och när man åker in i Ryssland. Och,
ja
det är, man måste ha handskar på flygplatsen, fast det var, de reglerna tog ju vi stenhårt på, alla gick med handskar. Sen var det några supportrar som hörde av sig till mig på Instagram och sa, du, det där med handskar, ingen som kollade. Och sen när vi kom fram på flygplatsen så var det ingen som brydde sig om det där.
Nej, men du lämnade upp en bild på dig själv med handskar. Riktig posör alltså.
Ja, exakt. Men det var ju innan jag visste om allt det
här. Ja, okej. Okay. Ja, sen vill du ju, typ du sa någon, då har du tönt, ta av dig dem där så att du slapp gå ut med dem.
Exakt.
Är det ett annorlunda mästerskap på väldigt många sätt, även ur vårt perspektiv får man ju säga. Det som pratas om i pressrummet är ju inte så jättemycket liksom snackisar kring det som händer eller olika vinklar eller publicistiska beslut, utan det är ju i första hand då, förstår någon karantänsreglerna i Skottland, är typ det som alla pratar om just nu då. Alltså, hur ska vi komma in i det landet och där kan man resa dit och vad händer om man har varit där, får man resa dit då? Och sen,
men där blir ju problemet att några svenska supportrar kommer inte åka dit, alltså från Sverige, för att du måste ju sitta i karantän 10 dagar.
Ja, nej, det kommer inte bli någon där. Det går
som
inte.
Akkrediterad får du ju undantag för det här med UEFA, men sen så finns det ju, som Lustig sa, han lovade ju en gul vägg ändå, för han har så mycket kompisar i Storbritannien. Ja. Så att det finns ju svenskar i Storbritannien som
kommer ta sig dit. Ja, precis. Det är de som får hålla fanan högt på plats. Men jag ska säga det, det är ju mot bakgrund då av att de har ju det är ju en sak som ett ämne som trippar närmare aktualitet i bakgrunden här, är ju just det som händer i Storbritannien där de har ganska svår spridning av den här delta-varianten av viruset just nu. Och eftersom det är planerat att semifinaler och final ska gå i Storbritannien, så viskas det ju nu om att UEFA tittar lite, sneglar lite åt Budapest där Viktor Orbán mirakulöst nog har lyckats fylla hela sin nationalarena som är 60 000 åskådare. Och det är den enda arenan i hela Europa som är knökfull, och då kan man fråga sig om det beror på att Ungern har så himla fin smittbekämpning eller om det beror på någonting annat. Och dessutom så är ju Ungern på väg in i rampljuset av helt andra skäl här också, med tanke på att det har hänt en ganska mycket obehagliga saker ut matcherna som har spelats där nere. Vi har anmälningar om franska spelare som har utsatts för apljud och homofobiska banderoller och andra stora marscher med tvivelaktiga bakgrundsmotiv som går genom hela staden, och Orbans instrumentalisering av sitt fotbollslandslag och det här EM-slutspelet och UEFAs benägenhet att använda honom till olika syften här är ju en rätt obekväm grej i bakgrunden. Jag vet inte, jag kan bara föreställa mig här att om det blir så nu att UEFA skulle försöka flytta matcher från Storbritannien till Ungern, så kommer det mötas av ramaskri. UEFA som då i samband med att den här kritik, vad ska vi kalla det för? Kritiken växer lite i bakgrunden mot hur de gullar med Orbán och Ungern. inledde en utredning av Manuel Neuers kaptensbindel för att den var i Pride-flaggans färger, och sen la ner den illa kvickt när de förstod vad de höll på att göra. Men det finns frågetecken för vad deras fokus är någonstans, och jag tror att det här kommer kunna bli en, tyvärr en diskussion som pågår under slutspelet här just nu. Kändes värt att nämna i alla fall, med tanke när vi ändå pratade om Storbritannien.
Ja, absolut.
Ska vi...
Vi kan gå på... Vi har ju lagt ut en frågelåda här nu, så att vi kör den direkt här.
Frågelådan. Ba-da-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan.
Oskar Harrison, vilka gubbar ser ni komma in efter EM för att ta Gustav Svenssons, Marcus Berg, Seb Larsson, Granen, Lustigs plats i truppen då? Om... alla antagligen slutar. Mm. Ja, det är väl lite Lustig där som kan spela kvar, va? Ja, ja, för mig. Ja. De andra har väl sagt att...
Det är över.
Det är över, va?
Ja, det tror jag.
Så att, nej, men det finns ju väldigt många. Jag menar, Jesper Karlsson kommer ju ha en given plats där, känns det som, att komma in. Det känns som Jens Kajuste kommer ta en startelverplats också, även fast han är med i truppen nu.
Ja, det känns ju som att Kajuste och Svanberg kommer ju pressa Ekdal och... Olsson, ja, ganska hårt. Det, är ju, det känns, kändes ju längre ifrån att de skulle vara aktuella för att starta för en ganska kort period sen. Nu känns det plötsligt inte så himla långt. Nej, men annars är det svårt, för inne i mittfältet är det ju inte, det är svårt att se någon så här given återväxt där i övrigt kanske.
Alltså högerbacken, och det finns han Daniel Svensson, men han är vänster, va? Eller ytter?
Han är ytter. Den högerback som jag tror på sikt kan närma sig är kanske Emil Holm på riktigt. Som har, ja, varit exakt, just, som har ju mycket spetsegenskaper liksom. Han är ju inte helt färdigslipad, men om någon ska närma sig där så är det väl han. De lär väl drafta in Mattias Johansson temporärt om det är så att Lustig slutar, men Emil Holm tror jag.
Han är klar för, som jag fattade, klar för Legia Warszawa nu. Vi skrev om det här förut också.
Längst fram i planen då, om Berg slutar, så jag utesluter inte att det finns en väg tillbaka för Sebastian Andersson in i det här landslaget, för att han är en Janne-favorit.
Nej, det måste finnas roligare. Har vi någon U21-trupp som vi måste kolla på? Det måste,
nej, det får vart typer han vill ha in, så är, ju, så är det väl Anthony Lange som det kan gå väldigt fort för, känner man. Därför att han spelar på hög nivå. Men Jordan Larsson, alltså när du pratar startplats, så jag tänker med spelartyp, du vill ha en forward som kan spela med ryggen mot mål lite grann, då är det ju Sebastian Andersson, tror jag, som av dem Janne har att välja på. Och det, även om du tycker att det är tråkigt, så jag tror Janne tänker så ganska mycket.
Ja, jo, jag vet, men jag bara tänkt om vi kunde ta några. Jag har ju truppen här, men Jesper Tollinsson kan ju vara en sån som går in också och blir aktuell. Erik Karl. Men det känns som det är långt kvar.
De har en bra bit kvar.
Också.
Joakim Nilsson tror jag kommer vara med i en trupp framöver också.
Ja, Nilsson kommer ju, absolut. Jo, jag tänkte på de här unga. Nej, det känns som att det unga U21-landslaget som Poja tog ut där senast, där är det ingen som är så här supernära.
Ja, det är Lange i sådana fall som jag tror kan gå väldigt fort.
Och Holm. Ja, Emil Holm också.
Ja, Gigovic är väl en spelare som behöver väl visa lite mer kanske innan han är aktuell för ett A-landslag också. Men ja, det finns...
Sandqvist har ju gått bra också, men det känns långt bort.
Det kommer en hel del frågor om allsvenskan och övergångar, eftersom det är ett populärt ämne.
Ja, precis. Jag tror ju att så här, jag pratar med några som kan marknaden också. Jag tror att de här stora affärerna, och Okumo har ju gått, det har vi skrivit om och pratat om här i podden, och jag har skrivit om det på Sillyrummet också. Han blev ju klar för Gent här nu. Det är, tror jag, 2,9 miljoner euro garanterat. Jag tror att det är 26 miljoner ungefär direkt, och sen har de garanterade bonusar i typ 3 miljoner. Sen kan det stiga till 35 om det blir andra bonusar, tror jag. Så att det var ju väntat att han skulle sägas till Gent då. Men sen tror jag att de alla de här stora affärerna, jag tror att EM måste nog spelas klart, eller måste gå någon vecka till, för jag tror att de här först måste nog Premier League-klubbarna göra någonting, och sen liksom tar man det i ordning, tror jag. Så att,
ja, pengarna måste rinna ner i systemet.
Ja, men så är det, precis. Så det brukar ju vara så ett mästerskapsår att de har gjort klart mycket efter EM, eller efter ett lag har åkt ut liksom. Så att, sen tror jag till exempel att Djurgården, de kan nog tänka sig att släppa in Emir Kujovic om det händer något, och om de får 10-15 miljoner fasta kvitter. Men jag tror inte de går på något speciellt, att de kommer göra speciellt mycket in. De kommer vara extremt lugna nu. Bråtveit går väl till, vad heter det, NIM också nu, tror jag, på lån. Så att det känns som att de har för stor trupp och kommer bli av med några på lån liksom.
Kulan i luften med en fråga AIK, som... Förlåt, ja, säg klart.
AIK har väl, jobbar väl på en del offensiva namn här. Bland annat den här BP-talangen som har skrivit om tidigare. Men där vill ju
Omar Faraj, va, heter de?
precis där vill ju BP helst sälja utomlands och har väl bud på sig från Levante, men sen om det är ett steg det känns tveksamt för honom. Men ja, vi får se vad som händer där.
Kulan i luften med en fråga som handlar både om allsvenskan och landslaget, och det är ju då Pekings målvaktstränare och assisterande tränare Mats Elvendal, som ju lämnar allsvenskan och Norrköping för Parma, va? Om jag inte har fel. Och som har sagt upp sig från Norrköping. Nu vill ju inte någon annan i landslagsledningen bekräfta att det var så, att han var klar för Parma. Men det var du som frågade det på en press.
Ja, men jag tror att jag fattar som att det är klart. Vad heter det? Norrköpings tidningar som skrev det första i alla fall, det var på gång.
Okej. Ja, han har i alla fall sagt upp sig från Norrköping då, och är ju även en central del i Jan Anderssons ledarstab i landslaget och väldigt uppskattad. Och Peter Wettergren höjde honom till skyarna när du ställde den där frågan och sa att en klubb som får honom in i sitt stall av tränare är lyckligt lottade, att han ligger i absolut fram kant när det gäller det han håller på med. Och då ska han jobba med Gianluigi Buffon helt plötsligt nere i Italien.
Aj, helt sjukt. Och det är väl därför han säger väl inte upp som han inte har något klart, och får jobba med Buffon i Parma. Det finns ju liksom, det är bara att ta det direkt. Han kan komma tillbaka och ta vilken allsvensk klubb han vill. Han har kvar landslaget. Det är ju liksom givet att man skulle göra det. Han är ju grym.
Det som är spännande med Elvendal är ju också att han är ju inte bara målvaktstränare. Jag vet att han har ju bidragit mycket till analysarbete i både klubb och landslag. Och som sagt, har ju varit assisterande tränare i Norrköping. Så det känns som en coach med fler strängar på sin lyra som eventuellt kan bli ett tränarämne själv någon gång i livet. Utan att man drar det för långt av. Men som målvaktstränare, inte hört ett dåligt ord om honom. Mer än mindre.
Han är väldigt ung och...
Precis. Har vi fler?
RP, flyttas Mendes från HTFF till Hammarby sommar? Jag tror inte det går. Jag tror att Mendes måste spela kvar där i HTFF säsongen ut. Jag tror att det var dealen. Jag har inte full koll där, men jag tror att det är så. Men sen tror jag att jag vet att Hammarby, både Jesper Jansson och Micke Hjelmberg och tidigare Stefan Bilbon, pratar väldigt gott om honom. Så att jag tror att han är nog ganska nära att komma in i Hammarbys A-lag, vad det lider.
Det var en spelare som AIK släppte, va, inför säsongen? Till Bayern.
Ja, precis. Ja.
Vi har en fråga som är väldigt viktig här, som jag tror att jag svarar på, och det är David Gren som skriver Oasis eller Blur. Och det är klart att svaret är Blur, det vet ju alla som,
Jag tycker att Oasis är mycket bättre.
Ja, men det är för att när Blur vann den själva uppgörelsen, det var ju som en VM-final mellan dem, när de släppte album på samma dag på 90-talet, och Blur sålde mer. Och sen så Oasis försökte claima segern i efterhand där. Men vi som tittade på det där i realtid och kan vår historia vet att Blur vann kampen mot Oasis. Och Blur är bättre. Men du satt väl och lapade i dig kebabrester från en kartongbit i utkanten av Sundsvall medan det där hände. Så att jag tror att
Oasis är så jäkla mycket bättre. Wonderwall. Oj, vilken bra låt.
Jag tror att de som fattar.
Look back in anger.
Don't look back in anger, tror jag den heter. Men du verkar verkligen gilla Oasis.
Marcus Willberg, vad har ni på er korv? Ketchup, senap, om jag vilken? Jag har ketchup, senap och räksallad. Ketchup, bara Heinz, och senap är vi Johnnys.
Ja, Johnnys är...
Räksallad är väl Rydbergs.
Ja, räksallad tackar jag nej till.
Nu får vi sponsra av alla tre.
Räkor på korv. Det är weird. Lök på laxen är det. Du, jag tror kanske att det är... Vi var en fråga, skulle ni inte ta paus? Vi svarade på det förra avsnitt här också. Det skulle vi, och vi ska göra det. Men det blev några extra EM-avsnitt ändå, eftersom det var ett Europamästerskap och vi kanske inte gjorde helt rätt i att bara upphöra därmed. Men när det här EM-slutspelet är slut så blir det den där utaviserade pausen då, fram till någon gång nästa år. Så vi återkommer efter den här ödesmatchen mot Polen där vi väntar på att se då vilken typ av motstånd Sverige får, i vilken stad och vilka tester som behöver göras för att få åka dit. Och så ses vi på andra sidan.
Det gör vi. Ha det gött.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.